ja, i god tro så att säga. Man tänkte, här kommer det bli bra, det här kommer gå vägen. Va? Men det är så här, i de här situationerna som uppstår och så där, va? När liksom pressen, ni vet, om man tar en kaviartub och pressar den hårt, vad är det som kommer ut då? Kaviar, ja. Och om vi tittar på den här lilla raden så står det, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen, va? Alltså när den här pressen sätter in och pressar oss på alla sidor, va? Då pluppar det ut ur vår mun, både det ena och andra, ni vet. Och då gäller det att man har fyllt på i hjärtat, va? Och jag har ju talat om det här tidigare, ni vet, att hjärtat är ju åken där Guds ord sås, va? Och de fyra sädesåkrarna, allt det här. Och då säger man, hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det här är en annan sån där, man brukar säga, som en människa tänker, så är hon, va? Och då måste vi fråga oss, hur tänker vi och vad, ja, man kan säga, vad äter vi? Vi ska ju äta Guds ord och fylla på, så att när den här pressen sätter in, då är det som kommer ut i vårt hjärta. Och så ser den här bibelversen, mer än allt som ursäkta, ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Ni vet, om en man eller en kvinna, men en människa då, blir missmodig och tappar hoppet, då är det ganska illa. Liksom det här livsfloden som ska pumpa upp i vårt inre. Alltså det kan bli väldigt knepigt i sådana situationer. Så att fyll på, mitt råd, fyll på, fyll på, fyll på. För Gud är god. Han är på din sida. Det kommer till det. Det är viktigt att vi fyller oss med rätt information och håller reda på vem som är för oss och vem som är vår fiende. Vem är det som försöker ställa till det, va? Han vill ju ofta liksom få massa vinklar att Gud, ja, hur kan du tro på Gud när det här händer dig och ni vet alla de här. Men det är inte Gud som är vår fiende, utan det är den andra. Och informationskriget har jag skrivit här liksom. Idag så är det ju, så pratar vi mycket om informationskrig, va? Ni vet ryssarna som är där nu och slåss mot ukrainarna. Och så är det sån här propaganda som sprids. Och det är ju överallt över hela världen. Och även för oss som inte är inblandade i krig. Så om vi har Facebook och sociala medier så kommer det desinformation. Va? Och det är det som är svårt för oss idag. Att hålla reda på vad är sant och vad är falskt. Och man, liksom i början när det här kom så kunde man läsa någonting. Och så tänkte man, käre någon, tänkte man. Och så fattar man inte riktigt att ja, men det här var inte riktigt rätt information. Va? Och vi tror att det här är nytt i och med sociala medier, men det har pågått i alla år. Och han som kör med desinformation, det är alltså vår fiende. Va? Ja, det har jag redan pratat om. Och det gäller för oss att veta vilken information som är sann och vilken som är falsk. Och oftast är den där falska fylld med lögner då. Ja, det här har jag också sagt här, på sociala medier pågår olika kampanjer av aktörer som vill förvrida sanningen, till exempel styra resultat i olika val och sådär, va? Och det är så fienden har jobbat med oss hela tiden, va? Vi har Guds ord. Gud har skrivit sitt kärleksbrev till oss och han är alltid på vår sida. Nu ska vi titta lite grann här. Hur arbetar fienden och hur får han oss i obalans? Det är det han vill ha. Jo, ofta till exempel genom osanning, lögner, bekymmer, fruktan och rädslor. Det är ju närbesläktat alla de där. Han vill plantera förvirring och osäkerhet på att Gud verkligen är på vår sida. Det är så han jobbar. Liksom. Han skulle väl Gud ha sagt. Eller, ja, men är du säker på att Gud står på din sida? Du har ju tagit de här besluten och faktiskt så syndade du där för 14 dagar sedan. Nej, men så där håller han på och så går han på oss. Va? Han är expert på att dela ut känslor av skuld och skam. Alltså känslor av skuld och skam, de kommer aldrig någonsin från Gud. När den helige ande talar med oss och vill påminna oss om sånt som är fel, då är det alltid liksom en positiv, alltså den helige ande kan ju säga till mig att förra veckan när du sa så där till Håkan, din bästa kompis, då han tog nog illa upp. Säger jag, ta och prata med Håkan. Det är liksom, det finns en lösning på det och en väg ut. Va? Så fungerar den helige ande. När fienden håller på, då är det mer att säga, ja, du och Håkan kommer aldrig kunna vara vänner mer. Nu det är det kört alltså. Ni förstår skillnaden på det där. Fienden han vill bara trycka ner och Gud har alltid en lösning. Men fienden han gör allt för att dölja den här utvägen som Gud redan har förberett. Släpper vi in besvikelse, bitterhet, tappar vi frimodigheten inför Gud. Alltså. När vi släpper in besvikelse och bitterhet. Han jobbar ju på olika områden så här för att få oss att tappa liksom, stinget. Va? I vissa lägen i livet, lyssna på det här, i vissa lägen i livet då får vi se till att vår tro blir mer högljudd och överröstar våra rädslor. För det är mänskligt och naturligt när det ser hopplöst ut så här, va, i en situation att man blir rädd och, man, och de här omständigheterna de kan bli våldsamt högljudda, bara skriker som man har svårt att koncentrera sig i vissa lägen. Va? Men då måste vi bestämma oss att vår tro alltså, då får vi ta Bibeln som säger att Gud han är på min sida. Han kommer aldrig att överge dig eller lämna dig ensam. Och så får vi pumpa ut där, vi får använda vår mun. Ja, och så funderar vi lite så här, jag har ju redan berört det, men varför är mitt hjärta fyllt med det som finns där? Va? När de klämmer, Fredrik tar ett livgrepp runt mig och klämmer åt, så kommer det något ut ur Pelles mun. Va? Och hur kommer det så att just de där orden kommer ut? Jo, det beror ju på vad jag har tillåtit komma in där, va? Och så måste vi vaka över våra hjärtan. Fylla det med vad Guds ord säger. Det är väldigt viktigt att vi stoppar in rätt information på insidan. Hindra fiendens lögner att tränga sig in. Alltså, vi måste göra lite motstånd. Det står ju där, stå fienden emot eller stå djävulen emot, tror jag till och med det står. Så ska han fly ifrån er. Och så står det här, här är klart och tydligt, det här får vi aldrig glömma. Tjuven alltså. Vem är tjuven? Jo, det är djävulen, det är fienden. Va? Han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag, säger Jesus, har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Här är det liksom ingen snack om saken, att det är fienden. Han som kommer för stjäla, slakta och förgöra. Men Gud han är på vår sida. Och så nu ska vi ta några bibelord som jag tycker är bra. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Ni vet, det här är stort om man tänker på honom. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus. Det är där vi befinner oss i anden så att säga. I, Och så är ett ord här som säger att kasta alla era bekymmer. Alltså när de här bekymren kommer och vill bli oss övermäktiga, då får man bestämma sig. Jag vet, Birgitta, jag har gjort det någon gång när jag var väldigt hopplösa där på 90-talet speciellt, att vi sa högt, säger jag, nu gör vi som ditt ord säger. Vi kastar de här bekymren på dig, Jesus. Det är ju ingen snäll, tänker man, men han har ju bett oss att göra det. För du har ju omsorg om mig. Ja. Och sanningen här då. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. I Guds ord så hittar vi sanningen. Och Jesus själv, det sa han ju det första jag läste, han är sanningen. Och om man hamnar i de här situationerna, om man är tveksam, så håll er till Guds ord. Det är då det finns chans att det går vägen, va? Så står det också på ett annat ställe att sanningen ska göra oss fria. Så, och ni vet, om man någon gång faller för frestelsen att tala osanning eller ljuga i en specifik... Ni vet, man kan ju bli så pressad som man... Nej, det var inte jag, eller jag har inte sådär, va? Men då hamnar man direkt på fiendens spelplan, va? Så att håll er till sanningen i alla lägen. Be hellre om förlåtelse om ni har gjort något dumt. Då är ni liksom på tryggad mark, så att säga. Och så här, var fokuserad och målmedveten i att plantera sanningens ord i ditt hjärtas åker. Och jag vill bara uppmuntra här lite grann nu, för att det är det jag försöker göra med allt det här. Och varför? Jo, vi ska sluta oroa oss. Det var det jag fick att predika över. Och då säger jag så här, Gud är alltid för dig. Ja, det är skönt, va? I alla lägen. Han står alltid på din sida. Och du vet, fienden, han vill ju liksom snurra till det där och få oss att tvivla på det där. Att, aha, men nej, nu när jag har gjort, när jag tabbar mig så här, när jag gjort bort mig, nej, då kan vi inte Gud stå på min sida. Oh, det gör han. Alltid och jämt. Alla lägen. Han är alltid beredd att backa upp dig. Ni vet liksom, och det är ju inte vem som helst, va? När man var liten så... Vi har ju en bror som var... Han är 11 år äldre än mig. Han gick ut på sjön och blev sjöman när jag var liten, va? Och ibland, ni vet, när vi flyttade ner till Hofors, där brukssamhället, det kunde ju vara lite hårt där, va? Och vissa killar var ju lite sadistiska. De var ju kanske 3-4 år äldre än, men de kunde ju vara riktigt elaka ändå, va? När man kom där oskyldig och var på väg hem från skolan. Och helt plötsligt blev man stoppad av några stora killar. Och, ja, min pappa, han var ju lärare, och ja, det är Nordelspöken. Och så börjar de på att knuffa en och så här. Och skulle ta cykeln av en. Och jag sa, jag kommer ihåg, jag sa, vänta du bara till min brorsa kommer hem. Då, och åren gick, var inte kom min brorsa, va. Men det fanns en som hette Christer som bodde i gatan bakom oss där. Och han var riktig, han hade nog inte så lätt hemma, va. Han var alltid på en och, ja... Och så rätt som det var efter 4 år och sånt där, då mönstrade han av och kom hem. Och en dag då kom Christer, när man hade godis, man hade fått några godisar, så där, några kronor att köpa. Han var alltid och snodde godis av mig, han var riktigt dum. Men en dag så kom han och la armen om mig. Och jag funderar, vad är det nu då? Fattar ingenting. Ja, helt plötsligt säger han, ja, jag såg din brorsa, sa han. Och han var ju stor, min brorsa. Så att, ja, då var han. Men, och så där kunde man då ta till och säga, vänta du bara. Men om vi tänker på, vem har vi liksom? Vem är det som backar upp oss? Himlens och jordens skapare. Universums skapare. Vilka resurser har han? Vad ska vi vara rädda för, hörni? Även i situationer som vi själva har försatt oss i. Och till och med när vi gjort medvetna val, alltså, som ställer oss i en svår och ibland till synes omöjlig situation. Alltså. Ni vet, vi gör ju dumheter ibland och tänker fel, va? Ibland är det andra som ställer till som man hamnar i svåra. Men ibland har vi ju ställt till med alltihop själva. Men om vi då ödmjukar oss och vänder om, då har han alltid förberett en utväg för oss. Varje situation. Alltså det finns ingen som är så trofast och så rättfärdig som Herren. Alltså. Han är alltid beredd att backa upp oss. Bara vi vänder oss till honom. Det står ju här i Korinthierbrevet då. Inga andra frestelser. Och det där ordet frestelse, det kan prövningar eller tester eller sådär. Inga andra frestelser har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud, han är ju trofast. Han ska inte tillåta att ni blir frestad över er förmåga. Och det är där som man känner ibland, va? Man står mitt i det där, nej, nu klarar jag inte mer. Oh, det gör det. Gud håller reda på det där, vad din förmåga går, va? Och samtidigt med frestelsen så kommer han också att ge en utväg så att du härdar ut, va? Det är perfekt. Alltså mitt i det där svåra så bereder han en väg och så säger han, jag har bestämt nu, jag springer åt ett håll som inte alls går vägen egentligen. Och säger Pelle, säger han. Vänd om, titta där. Där har jag en utväg, ta den, säger han. Han står inte och, men Pelle, vad har du ställt till med det? Säg inte pappa, förstår ni? Det är inte Gud utan det är fienden. Han säger bara, Pelle, kolla. Vänd om, ser du där borta? Där har jag berett vägen ut för dig. Ta den. Däråt blir väldigt tufft, men ta den där. Ja. Och Gud är god, ja, han är enbart god. Det har ni börjat förstått att det är det jag försöker få fram här. Om vi kunde förstå hur mycket Gud älskar oss och hur mycket han bryr sig om oss. Förstår vi hur långt han är beredd att sträcka sig för att bistå oss i våra liv? Tänk om vi kunde förstå höjden, djupet, bredden i det försoningsverk han utfört på korset. Alltså, det får vi ta en annan predikan på, va? Men det är så enormt det han har gjort i försoningen, va? Det finns inga gränser. All synd är utplånad. All rättfärdighet, inte våran rättfärdighet, men hans rättfärdighet, ger han till oss, va? Om vi kunde förstå innebörden och konsekvenserna i Guds ställningstagande för oss och hans ställningstagande mot vår fiende. Det är viktigt att hålla reda på det. Han kommer, ska aldrig falla honom in och stå på fiendens sida liksom. Och hålla med den. Nu var det bra dump eller som tog det där beslutet. Nej, Gud, han försvarar oss alltid i varje läge. Och om vi kunde förstå kraften och styrkan i det blodsförbund som han slöt med oss. Va? Det är också en egen predikan, men bara kort. Ni vet, blodsförbund, det är många naturfolk och så här, va? Som har det med blodsförbund, va? kan gå till på olika sätt. Men rätt vanligt är att man gör en liten skåra på handleden så att blodet rinner ut. Och så är det en annan som kanske från en annan stam. Så kommer de överens med varandra att vi ska alltid backa upp varandra. Så gör man den där skåran och så sätter man ihop händerna. På det viset tänker man då att blodet blandas mellan honom och mig. Va? Och i och med att jag ingått det där så är jag skyldig till varje pris. Om han hamnar i en situation, spelar ingen roll om det är 10 stycken som kommer för att ta ihjäl honom, så måste jag backa upp honom. Va? Och det är en ganska enkel, ja, det är på ett mänskligt sätt, men på ett, om ni förstår vad jag är ute efter. Gud har gjort det här blodsförbundet. Han har förbundit sig att backa upp er och mig i varje situation. Han slöt förbundet mellan oss. Och han sviker inte det. Om vi kunde förstå hur mycket han bryr sig och vill oss väl. Ska vi se. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Och den här versen vill jag då pålysa det sista där, va? Att våran far, han växlar inte mellan ljus och mörker. Det är inte så att han ena dagen är han lite tjurig, han vaknar på fel sida. Så när jag kommer, bara, hjälp pappa! Så det skulle vi som jordiska män eller kunna hamna i en situation man inte riktigt orkar med. Va? Men Gud är aldrig sån. Han växlar inte. Han backar alltid upp oss i alla lägen. Och så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Ni var döda, även jag, var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det där skuldebrevet, det tog han bort genom att spika fast det på korset. Det är enormt. Så vi har ingen skuld idag, för han spikar fast det och där sitter det. Och han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskande sons rika rike. Och där är jag klar med min predikan. Och nu är frågan, har jag hållit på länge? Orkar ni höra någon liten berättelse? Ja, jag vill inte trötta ut er, men nu ska vi se. Min sista 1000-lapp inför julen. Det här var, nu ska vi se. Det var hösten 85 då när jag gick bibelskola i Uppsala. Och det var ju en bibelskola som inte var populär i alla sammanhang. Det var ju Livets Ord då. Och det var ju tufft liksom. Birgittas föräldrar, de var ju gick ju i kyrkan på storhelger och så, men de var inte glad att Pelle hade tagit med sig Birgitta och barnen och flyttat till Uppsala och ni vet, och det, på den där perioden det var ju mycket som hände. Det var på TV, du vet, Aktuellt och Rapport, massa, ja, att så vid något tillfälle så ringde. Det var sån tokig information, va? Så svärmor då, som jag älskar, hon ringde. Slår du dina barn? Så, för du vet, de gick ut med information att det var barnhaga. Så här, nej, vad tror du om mig? Ni vet, det var så där. Och på den nivån var det så att det var inte alldeles nådigt. Så var vi dagarna före jul. Och det var ju knapen när man går bibelskola. Ändå jobbar jag som busschaufför före bibelskolorna på morgnarna. Och så jobbade jag som elektriker på eftermiddagarna. Och vi hade ju 3 små, så Birgitta var hemma. Va? Men det var inte fett. Och just det här var det lite knapert. Och jag hade 1 000 lapp kvar i min plånbok. Och jag tänkte, den här måste vi ta med nu. Vi skulle åka bara dagarna efter upp till hälsa på svärföräldrarna. Måste ha den och köpa julklappar till barnen. Och jag är lite för lätt rörd. Nej, men ni vet, sådär. Så att och visa upp ett, ja, att allt fungerar och att allt är väl sådär, för svärföräldrar och andra. Så. Och så var det, jag tror det var onsdag vi hade bönegrupp med Bibelskolan. Jag hade den där 1 000 lappen i plånboken. Och så står en fin familj där som heter Olle och Lena Eriksson. De känner in i. Lena, hon var med i den där bönegruppen. Vi gick Bibelskolan samtidigt. Och jag visste naturligt också att de hade väldigt knapert. Hennes mans företag hade gjort konkurs och kronofogden var efter dem. Och ja, det var inte alls roligt. Och när jag står där och vi hade haft en jättefin kväll med fika och allt, så skulle vi bara hålla varandras händer och be innan vi gick hem. Och när jag står där och hamnar precis bredvid Lena, då hör jag en helig ande säga: ta fram 1 000 lappar. Ja, vad ska man göra? Så jag låtsades så att jag behövde gå på toan. Så gick jag dit och fram plånboken, vek ihop den 1 000 lappen, knöla in den i näven, så gick jag tillbaks och så ställde jag mig, så tryckte jag in den där i hennes hand då, va? Och så hon märkte att hon fick något, så hon sa bara tack, men hon tittade ju inte vad det var. Och dagen efter kom hon springandes på Bibelskolan, för då var det, du vet, när man är jagad av kronofogden, ibland är det, då var det någonting på 890 eller 950 kronor som de måste betala senast dagen efter. Annars så har man en sån skuld där och man inte sköter det, då växer den lavinartat. Va? Ja, så att hon var glad. Jag ska rappa på lite. Sen då tänkte jag ju då, ni förstår ju alla då, nu ska man hem till svärföräldrar och andra och åka upp. Och hade inte ett korvöre. Hur ska jag göra? Hur ska jag berätta det här för dem att vi inte har några julklappar till barnen? Ja, och så när vi kom upp och vi har landat i Birgittas föräldrahem och vi har fått mat, så började jag tänka så här att det skulle vara kul att hälsa på min kompis Hans Kjellberg och Maria och deras 2 pojkar. Och jag tänkte, men så kan vi inte göra. Birgitta kommer ta illa upp, hon blir väl ledsen nu om vad just kom hit. Men det, så tänker inte Birgitta, men ni vet, man kan ju bli sådär snurrig. Det verkar ju dumt, vi har ju precis landat här och vad ska svärföräldrarna tycka? Ja, så jag slog bort tanken, så går jag i deras korridor ner och ska in på ett sovrum och hämta en sak där. Då står min lilla Johannes, jag vet inte vad gammal han var, var han 2,5-3 år då. Och tittar upp och så säger han till mig: pappa, jag vill åka och leka med David och Andreas. Och det var helt onaturligt, för David och Andreas var flera år äldre än honom. Va? Och så de lekte inte normalt. Jaha, tänkte jag, men då är det något. Så tänkte jag, då satt Birgitta och Amma, vår minsta där tror jag, inne i vardagen. Så gick jag och satte mig där. Hörru du, jag har tänkt på Hans och Maria. Har du också, säger Birgitta. Ja, jag skulle vilja ha. Så då åkte vi över. Och när vi kom över dit och vi hade fikat och allt var klart, så skulle vi åka hem. Och precis när vi stod i hallen alla, då säger Hans: Pelle, kom, sa han. Så fick jag följa med honom in på sovrummet. Där hade han en skrivbord med skrivbordsunderlägg. Och så lyfte han på det. Så tar han fram en 1 000 lapp. Den här ska du ha, sa. Visst är det häftigt. Följande dag då var vi hembjudna till min syster Sigrun. Och vi käkade, hade roligt, barnen lekte. Och Precis när vi skulle gå, då säger Stefan, min svåger, Pelle, kom, sa han. Då fick jag följa mig in på sovrummet där han hade ett skrivbord under skrivbordsläget. Det är alltså Fredriks pappa det här alltså. Då drog han fram en tusenlapp. Ja, den här ska du ha, sa han. Ja, så jag fick dubbelt upp. Och oroade mig helt i onödan. Ja, men vi kanske slutar där, för det drar ut på tiden. Det andra berättelsen jag kan visa hur Gud gav mitt företag nya uppdrag i en omöjlig situation, va. Men jag kan berätta det en annan gång, va. Men vi var totalt utblottade, och en mycket god vän eller liksom broder hade varit så dum så att han gick in till min beställare och snodde jobbet av mig som vi skulle ha, va. Och jag grät och var förtvivlad. Ja. Men jag ska berätta en annan gång hur Gud öppnade nya dörrar. För det var på så märkliga vägar. Sen hade vi jobb i flera år efter det där. Men Gud är god, och glöm inte det här nu. Så att det här med oro, va? Vem kan lägga en enda an till sin livslängd? Ni vet, det är helt onödigt. Ändå gör vi det. Han är alltid på er sida. Kom ihåg vem som är emot er och vem som är för er. Det var det här jag ville berätta för er. Tack. Mm.